Välkommen till ridklubben. Hej Beckis.
Hej.
Sa du precis, är våren över? Kommer vi aldrig mer ha vår?
Nej, men har du, hur många vårdagar har du upplevt?
Alltså grejen är, jag är uppvuxen i Luleå.
Ja.
Där har vi liksom inte vår.
Nej.
Där har vi vad de kallar den femte årstiden, den vårvinter. Där ja. Isarna ligger fortfarande i Luleå och det är snödrivor fortfarande. Och så är det alltid på Valborg. Man går ner till isen och eldar. Den är lite svag, man ska kanske inte gå på den, men det är fortfarande is på hela Luleälven. Och i år tror jag också att den har legat extra länge. Men där är det ju vinter och sen så är det vårvinter med snödropp och man sitter i en grop och det är solen värmer, men det är liksom snö. Och sen så säger det bara pang, så är skolavslutning och så är det sommar. Så ja. Att vi har inte vårblommor och vi har inte sådana träd som blommar. Det finns inte äppelträd.
Syrener.
Syrenerna kommer vid skolavslutningen,
ja.
Ungefär.
Ja.
Om man har tur. Så att för mig är doften av siren otroligt förknippad med vår.
Ja.
Men sen så har jag flyttat till Stockholm, så har jag fattat att det finns massa andra nivåer av vår.
Gud, ja.
Så att, men det känns som att vi har haft lite av en Norrbottens vår här i Stockholm också.
Verkligen.
Alltså att det har varit vinter. Och så i förrgår, så bara, eller igår, så kom solen och värmen för första gången.
Ja, men det, och då exploderade det.
Ja.
Det blev 20 grader och dövarmt istället.
Härligt, jag älskar det. Alltså det igår var så lycklig, jag bara kände livet i mig.
Ja, men jo, jag tycker också att det är jättehärligt. Jag älskar det.
Ja.
Men jag älskar också när det är så här 10-15 grader
ja.
Och friskt i luften, du vet. Så att man orkar.
Men vi hade så igår, red ut i en tunn långärmad tröja.
Ja.
Varmt, men ändå skönt att ha en liten tunn tröja på armarna. Och så var det inte ett flygfä, inte en kott ute. Och bara lugnt och skönt och fräscht. Alltså jag älskar det här. Och nu brukar jag komma på nu att jag alltid säger alltid till Nick att maj är den bästa. Maj är mitt bästa.
Ja, så kanske det är.
15 och myggfritt.
Ja.
Inga bromsar. Och...
Fast det finns mygg.
Jo, på kvällarna kommer de.
Ja, jag såg en jättemega stor mygga här.
Ja.
Också bara en, tänkte jag, den där har ätit upp alla andra myggar för att den är så stor.
Nej, men för vi hade ju för 3 veckor sedan så hade vi några varma dagar. Kommer du då när du är red med t-shirt?
Ja.
Och då kom ju myggen.
Ja, okej. Okay. Då kläcks de. Liksom.
Kassira, vår nya stora häst,
ja.
Hon älskar inte myggor. Hon Nej. Fick stora myggbett då. Så vi började spraya och det luktade sommar och sånt. Och
ja.
Sen så klia på henne som tusen. Sen blev det ju kallt igen. Och då tänkte jag, hoppas att de fryser igen nu, de jävlarna.
Ja.
Jag hoppas att det funkade så att de dog. Men jag är rädd att de kröp in i något träd och överlevde. Men man kan ju bara hålla tummen att de försvann.
Ja. Det är ändå glad över nu. Vi har 2 ridskolehästar som får kli.
Ja.
Lite som eksem som ja. Islandshästar får. Och då har jag varit i god tid i år att ge dem medicin och på med de här tecknen.
Ja.
Och det, så jag hoppas att vi ska klara oss nu hela sommaren och att de får behålla lite man och sånt.
Ja.
Men tips till er som inte kanske har varit pass på det. Så nu är det lite för sent. Men...
Milan, Nickes ponny.
Mm-hmm.
Han får ju varje vinter när han har täcke på sig inne. Och jag vet inte, det är något täcke som gör något. Så halva hans slutet, alltså manen, halva manen från sadeln och fram blir liksom 3 centimeter kort.
Ja.
Och sen från mitt på halva och fram till öronen är den lite för lång nu då, men 1,5 decimeter
ja.
Och tjock.
Ja.
Han 2 manar. Det ser så jäkla dumt ut. Vad ska jag göra?
Jag tror att det är halstecknen som gör det där.
Säkert. Och ska jag klippa allting nu kort? Så att det blir jämnt
det
kort.
Det kan du inte göra. Då kommer han stå upp.
Jag vet. Men han ser också dum ut. Nu ser som att han har glugg i manen. Alltså han ser som att han har tjock man. Som att han tappat en tand. Liksom.
Ja, jag fattar.
Jag tittade på honom igår. Jag bara, det här ser så tokigt ut. Han ska tävla i helgen. Jag bara, det ser helt bananas ut.
Ja, undrar om det kanske finns någon av våra lyssnare som har tips på hur man ska göra på vintern. För att de inte ska skava av halva manen.
Och hur ska jag klippa manen? Kom fort med tips.
Man kanske tar ner den andra lite.
Ja, korta ner det lite och fejda upp. Men det blir så fejda åt fel håll.
Ja, nej, men det tror jag inte att du ska göra. Utan jag tror
det är
bara
främre
att
det får... delen som har man.
Ja, exakt. Och det är ju bättre. Det hade varit ännu konstigare om man skulle klippa över öronen typ, och råkade ta 2-3 decimeter.
Och jag tänkte att jag ska försöka tvätta hans svans idag och klippa kroppen på honom också, för han blir jättesvettig. Vi var hopptränade i förrgår.
Ja.
För Sylve. Och då blev han jättesvettig. Och nu när det blev så här varmt så jag ska passa på nu.
Gud vad härligt.
Är det dumt att klippa nu också? Det var någon som sa, men gud, ska jag klippa nu? Nu när de håller på att tappa och pälsar och har sig. Men så det är aldrig läge att klippa då.
Nej. Jag tror, alltså.
Jag kör.
Det är kanske inte optimalt i pälsfällning att klippa.
Nej.
Men nu tror jag att det är lite.
Och det är inte optimalt mitt i vintern när det är kallt.
Exakt,
det är inte optimalt på sommaren. När det är aldrig optimalt.
Nej. Och jag tänker de tävlingshästarna. De klipper dem ju året runt.
Mm.
Så alltså behöver man inte klippa så skulle jag inte klippa. För att det är bättre att de får vara i fas med pälssättning och fällning.
Ja.
Men man vill ju också att de ska må bra.
Ja.
Och det är jobbigt för dem att vara jättesvettiga.
Ja.
Och nu när det blir så här varmt snabbt liksom. Okej, jag har hört en sjuk grej idag.
Vadå?
Det här är nog det sjukaste jag har hört.
För
i dagens avsnitt ska vi prata om hästvälfärd med Sofie Wiksten.
Just det.
Som vi träffade.
Hur träffade du henne?
Nej, men jag håller på mycket med myndigheter, bland annat Länsstyrelsen.
För att du driver ridskolan.
Exakt, ett stall liksom. Och då har du, ja, det är svårt.
En anläggning.
Att tillmötesgå alla deras krav, som också är lite orimliga tycker jag. Och då fick jag tag i Sofie då, som har jobbat på Länsstyrelsen jättelänge. Och hon var bara så här, men gud, de ska inte hålla på och mäta millimetrar liksom, utan man måste se till helheten på en gammal anläggning. Mm. En ny anläggning, då finns det mycket krav som man ska följa, vilket jag förstår.
Ja.
Så hon håller på att hjälpa mig nu i alla fall.
Gud, vad bra.
Jättebra. Också kul, jag lär mig så mycket. Jätteroligt. Ja. Men då jobbar hon också mycket med hästvälfärd och reser runt i hela världen. Ja, ni får lyssna mer sen i avsnittet med henne. Men då läste jag idag att det tydligen finns folk som sprutar in botox i svansroten på dressyrhästar för att de inte ska kunna vifta med svansen.
Va?
Inte det sjukaste du har hört i hela ditt liv?
Ja, alltså det är uppe där. Det är ju topp 10 i alla fall. Vad fan, va?
Men hur sjukt? Vem gör så?
Men det är inte... Oh. Ja, men det kan inte vara seriösa ryttare. Alltså det kan inte vara... Alltså, det är ju inte hästmän. Alltså,
det stod inte vem.
Vad fan för fel på folk?
Men alltså verkligen, kan vi bara sluta med allt sånt där? Alltså...
Vet man att det är sant då? Det låter så jävla dumt.
Ja, så det kändes som att det ändå var en bra källa.
Ja.
Men jag vet inte, det kanske inte är sant.
För att bedöva de muskulaturen där, för att inte de ska kunna göra det.
Exakt, för att svansen ska hänga sig tjusigt på dressyrtävling. Det där är ju typiskt dåligt hästvälfärd.
Alltså, så typiskt. Jättedumt.
Men sjukt. Det är det dummaste jag hört.
För man vill inte att de ska vifta på svansen, för att då ser de missnöjda ut.
Ja, jag vet. Jag är där... Alltså, det vet jag faktiskt inte.
Bara sluta.
Ja.
Bara ha inte häst då.
Nej. Nej, så
nej det var faktiskt det sjukaste.
Ja, det är så dumt. Men det glädjer mig på andra sidan att vi jobbar så mycket med hästvälfärd som vi gör just nu.
Mm.
Och det var också härligt att se, har vi pratat ens om Peder och Henrik?
Nej,
det har vi inte.
Gjort, nej,
för vi har inte haft något avsnitt efter
Hur
det.
Hur kan de vara så bra?
Hur?
Det var någon som, vi började prata om det här tror jag, på radion på jobbet, så var någon, för jag tog upp på radion att så här, från efter helgen, jag bara, det här är så sjukt att de är så här duktiga.
Ja.
Och då var Patrik Kittel vann i dressyren och de kom ett och två i hoppningen. Jag bara, det är helt, ni fattar inte hur stort det här är. Nej. Och då frågade de, men hur kan det komma sig att Sverige är så bra då nu? Jag bara, jag vet inte.
Nej.
Alltså, jag vet faktiskt inte. Det är för att de har också hållit på så jävla länge, men också att de som för Peder då och för Malin, alltså så häst efter häst efter häst som de lyckas ta så långt.
Ja, det är faktiskt imponerande. För jag tänker ändå alla andra som också är topp 10 i världen, säger vi.
Ja.
De har ju också hållit på hela livet. Alltså det är också, alla andra är väldigt bra nationer. Sen finns det ju några som man känner bara att de skulle inte ens ha varit där.
Nej.
Men det är ju en annan sak. Och det tänker jag, det får ju bli ett projekt längre fram också om hästvälfärd, hur man säkerställer att sådana inte kommer dit.
Ja.
Men jag vet inte heller varför de är så bra. Det är helt otroligt alltså.
Ja.
Och väldigt roligt såklart.
Och hur länge har Henrik von Eckermann nu varit etta i världen?
Ja, men jättelänge. Han har väl tagit sitt eget rekord några gånger typ.
Det är inte klokt.
Nej, det är också väldigt imponerande. Och det är också härligt att se deras ridning. Det ser så enkelt ut.
Det känns som att vi pratade om det här förra avsnittet, känner jag nu.
Är det så?
Ja, för att jag sa att vi var i Eskilstuna och stod utanför restaurangen och tittade på ritterna i en mobiltelefon. Men spelar roll. Man pratar om det fortfarande och tänker på det fortfarande.
Ja. Nej, det är inspirerande och imponerande.
Ja.
Det är väldigt roligt att se de två. Och bara också härligt när de delar med sig av deras nörderi.
Ja.
Det tycker jag är roligt.
Och du har tävlat också.
Ja, jag har tävlat.
Ja.
Jag ska operera mitt knä på tisdag.
Nej, är det redan nu?
Ja, det är på tisdag.
Hur känns det då?
Jag vet inte. Jag har typ, tror jag, ignorerat. Imorgon bitti kommer jag få sms:et när jag ska vara på sjukhuset.
Och jag hoppas att få tid, för man ska fasta från
jag vet. Jag har också önskat att få morgontiden.
Ja.
Men, så jag tror att då kommer jag känna att det är på riktigt. Innan nu, jag har nog bara ignorerat. Jag låtsas som att det inte kommer ske, tror jag.
Och vad är då knäleden?
Nej, jag har en brosk. Jag har opererat mitt korsband flera gånger. Nu är det en broskskada i knät som jag ska operera. Och då ska de ta bort de här bitarna då, som är lösa i knät. Och så ska de picka en massa hål i den här.
Lösa benbitar.
Ja, lösa benbitar. Och så fick de en massa hål i den här broskhålet typ. Och så ska det liksom läka ihop jämnt själv, om jag uppfattat allt rätt.
Var ska du göra det här?
I Liljeholmen.
Okej. Okay.
Kapio-ortopediska huset kanske. Ja. Och då måste det här benet vila i 6 veckor. Det får inte, jag får inte stå på det på 6 veckor.
Kommer du klara det?
Jag vet inte. Nej. För min läkare sa också att en utmaning kommer att du kommer inte ha ont. Alltså du kommer inte... När jag opererar korsbanden, då gör det ont och vill inte gå på benet. Nej. Och då tvingar de mig att gå på benet. Nu kommer jag säkert ha ont första dagarna för de har borrat och hållit på i ben. Men han bara, sen kommer du må bra. Så då kommer det bli svårt för dig att inte...
Vecka 4,5 kommer vara svårt för dig att inte använda benet.
Jättesvårt. Jättesvårt. Men jag också gör 2 A4 nu. To-do list, admin.
Ja.
Så bra. Fyll på min lista om du kommer på saker som jag borde göra. Så jag tänker att jag har försökt sysselsätta mig. Och så försöker jag få med dig och Tessan på en roadtrip när vi ska åka och kolla på ridskolehästar och podda och lite sånt.
Ja,
det är mysigt.
Jättemysigt. Ja. Men också, jag vet inte om vi har pratat om vattenkopparna. Att vi bytte vattenkopp till Kassira som inte vill dricka, och Milan heller. Jag fattar inte vad jag gör för fel. De vill inte dricka ur vattenkopp. Nej. Så jag håller på med hinkar. Och så då har de 2 hinkar var, för jag vill absolut inte att de ska stå utan vatten förstås. Så jag håller på med det där. Men nu beställde du en vattenkopp som dels hade lite större vattenspegel och också... Det var för hon sa det som vi ska lyssna på nu.
Ja,
det var hon som sa det.
Ja.
Nu blir det som en time warp. Det här kommer nog komma upp i snacket ni ska få snart.
Ja.
Hon sa att om de... Eller om, ja, det var hon som sa i alla fall. Om det är med eller inte vet jag inte. Men att vattenspegeln är lite större och den flottör i koppen. Det var det här vi pratade om. Att den fyller på sig själv så att de inte behöver trycka på med nosen.
Nej.
Efter vi träffade henne, beställde vattenkopp, bytte, Kassira dricker vattenkopp. Det är så skönt.
Ja.
Alltså så dels mycket. Att man slipper släpa hinkarna, för det är en sak. Alltså det kan man väl göra, men det tar ju också tid och kraft. Men också att jag inte behöver oroa mig att hon har tomt.
Nej, men precis.
Hon har vatten alltid nu. Det är så skönt. Det är jättehärligt.
Och det är också skönt, för det där vattnet fylls ju på med nytt vatten hela tiden.
Ja.
Vattenhinkarna blir ändå lite, de drar i hö och lite spå. Alltså det blir ändå mojsigt i vattenhinkarna. Liksom.
Så att jag är jättenöjd.
Ja, det förstår jag.
Det fick jag ut av det här, av den här veckans podd som ni ska lyssna på nu.
Ja.
Så att vi kör väl då.
Det tycker jag verkligen.
Låt dig inspireras.
Ja.
Nu har vi slagit oss ner med Sofie. Hej, välkommen till ridklubben.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Det känns jättebra.
Förklara exakt, vad är det du gör?
Ska jag ha koll på vad jag gör också? Det här blev komplicerat. Jag
det är direkt svårt.
Ja, verkligen, det är ju det. Jag är ju disputerad på att mäta hästvälfärd. Så att jag jobbar mycket med att utbilda människor om liksom vad hästvälfärd är för någonting och hur man mäter det på ett bra sätt. Så att man liksom ser att hästarna mår bra mentalt och fysiskt.
Och vad är etologi?
Etologi, det är läran om djurs beteende. Så det är det jag är disputerad inom.
Om vad de gör och varför de gör det.
Exakt, precis. Ja.
Och det här kan vi prata om hur länge som helst.
Ja, det är ett spännande ämne.
Verkligen. Vi var ju första frågan. Kör, Rebecka.
Ja, men då tänker jag direkt så här. Hur mäter man ens hästvälfärden?
Alltså det finns jättemånga olika vetenskapliga mått. Det är allt ifrån att mäta... Man kan ju säga att hästvälfärd är ju liksom hästens både mentala och fysiska hälsa. Och det mäter man ju dels genom att läsa av beteenden hos hästarna i olika konstellationer. Dels när de är själva, när vi hanterar dem, när de är med sina kompisar i hagen. Och sen så finns det ju alla de här faktorerna runt omkring. Alltså allt ifrån utfodringen till den fysiska miljön. Alltså både hagar och stall som man liksom mäter och tittar på. Så kan man liksom avgöra då om det finns risker för hästvälfärden. Till exempel beroende på hur mycket social kontakt hästen får med andra hästar. Och även hur stora hagar man har. Massvis med sådana här saker. Så kan man liksom då avgöra om hästen mår bra eller inte. Och vad man kan behöva ändra på för att den ska må bättre.
Och det där känns ju otroligt komplicerat. Och att hästarna är ju väldigt olika.
Ja.
Alltså så, vissa blir ju kanske, börjar krubbita eller aggressiva eller visar ett väldigt tydligt beteende. Medan vissa hästar känns som att de kapslar in sig lite istället.
Precis.
Och kanske blir lite avstängda.
Så är
som
det.
Som hos människor. Alltså vissa blir väl lite utåtagerande och andra inte liksom.
Ja, nej men det stämmer. Man brukar prata inom forskningen om att de har en horsonality. Alltså personlighet för häst.
Det har inte hört vad gulligt.
Nej, det är ett jättebra ord faktiskt. Och det är ju precis som du säger att vissa hästar, de agerar ju utåt. Och de är ju ganska lätta att se när de inte mår bra. Men hästar är ju också bytesdjur. Så de biter ju ihop och blir lite introverta när de inte mår bra. Och kan ju liksom bita ihop och inte vilja visa att de är halta, inte visa att de är skadade, inte visa att de mår dåligt mentalt. För gör de det så kommer ju rovdjuren ta dem. Så det där är liksom en biologisk funktion. Det ligger så djupt rotat i dem. Så det kan ju också vara jätteknepigt som hästägare att upptäcka att hästen mår dåligt. Så det gäller ju också att man lär sig att se de tidiga tecknen på att de mår dåligt.
Och vilka kan de vara då? Ansiktsdrag, alltså pain face och sånt?
Ja, precis. Pain face, stress face finns det ju också. Alltså så här tecken på att hästen är stressad. Vissa sådana här beteenden som att de vandrar i hagen, vandrar i stallet. Att de ändrar beteende, att de kanske känns lite griniga eller lite ovilliga. Man brukar säga så här att de kanske inte riktigt kommer i hagen när man ska hämta dem. De kanske inte riktigt vill gå fram när man rider dem. De blir lite så här känsliga för beröring. Det kan vara massvis med olika saker. Och det där kan ju vara, dels kan det ju vara tidiga tecken på någon typ av sjukdom. Alltså någonting fysiskt, att de har ont någonstans. Men det kan ju också vara så där att de mår inte bra. De kanske inte får kontakt med andra hästar tillräckligt mycket. Och då mår de dåligt mentalt. Och det kan alltså yttra sig i att de presterar inte lika bra som de brukar.
Och då tänker jag så här, vi har ett väldigt stort stall där det finns mycket olika hästar och med många olika personligheter. Och då finns det ju en del som, jag tänker så här, hur drastiska åtgärder ska man göra direkt? Jag tänker nu, vissa ston, det finns ju de ston, jag hade ett sto en lång tid som jag inte kunde, hon hatade att bli borstad. När man rörde henne, det var det värsta hon visste. Så man fick ju, jag fick ju verkligen, jag gick igenom hela borstsortimentet tror jag, tills jag hittade en som hon accepterade lite. Och så fick hon äta samtidigt som, men du vet så. Men så det finns ju olika personligheter i stallet. Och jag tänker om de är lite griniga och speciellt ston kanske i perioder, hur mycket ska man agera?
Ja, alltså vid den här tiden på året är det ju klassiskt att de är lite, liksom att de är lite missnöjda sådär. Och kanske, som du säger, lite kittliga. De håller ju på att byta päls. De sätter sommarpäls, fäller vinterpälsen. Är ofta lite så här fulla med lösa hår och sådana saker. Alltså jag tänker ju så här, alltså, titta på hur helhetssituationen ser ut. Det är klart att sker det en stor beteendeförändring och man inte riktigt hittar orsaken, då ska man ju agera ganska kraftfullt och kanske ringa en veterinär och liksom verkligen utreda vad som händer. Men annars tänker jag bara så här, avvakta, försök att tänka efter, är det något som har förändrats? Behöver vi liksom lägga till någonting i foderstaten, lite extra protein kanske? Sådär, men jag tror också så här, känner man sin häst, då vet man lite grann så här, om det är någonting man behöver verkligen agera mycket på eller om man bara kan avvakta och se om det går över.
Har hästar slutat vara kittliga i virven?
Det tror jag typ beror på vilken häst.
Ja, men för när jag var liten så var alla hästarna så kittliga i virven. Det gick nästan inte att borsta dem, för de sparkades och det kittlades. Och det var liksom en stor grej att borsta hästar i virven.
Okay.
Man fick liksom inte ta dem. Eller så var det någonting som gick i Luleå hos oss. Alla var liksom,
alla var avlade för att vara kittliga i virven.
Ja, men typ att de hade snackat ihop sig. Men jag märker inte nu för tiden att det är någon häst som är kittlig. Jag har tänkt på flera gånger att våra hästar är så okittliga i virven så att...
Men kan inte det bero lite på borstarna också?
Ja, eller hur vi betedde oss om vi var livrädda för att borsta dem i virven.
Så kan
vi gjorde en grej av
det. Ja, och sen när man väl var där då fick hästarna en liten chock. För att
ja, eller så hade vi vassa borstar kanske.
Precis, men så kan det ju vara. Nej, men jag tror ju också, precis som du var inne på, det här med vilken borsta använder jag. Jag har ju också ett sto just nu. Jag hade Wallach tidigare, han var ju så totalt obrydd. Man kunde borsta honom med en piassavakvast om man ville. Han tyckte att allt var jättebra liksom. Och hon är ju sådär att hon väljer ju borstar. Ja. Hon kan ju verkligen så här hugga borsten ur handen på en och bara kasta iväg den. Och verkligen visa att det där gillar jag inte.
Nej.
Så att de kan ju vara ganska tydliga. Och då tänker jag, då gäller det att man lyssnar där och funderar lite så här: okej, vad är det hon försöker säga nu? Okej, hon gillar inte den här borsten, vi testar en annan. Hittar man då en som funkar, kör på det.
Mm. Jag tänker, det har gått mycket, eller det var mycket prat om magsår och hästar.
Jag tänkte också på förut.
Ja, hur tänker du kring magsår och hästarnas beteende i det, och hur uppmärksam ska man vara och hur allvarligt är det?
Ja, alltså så här, om en häst helt plötsligt ändrar ett beteende oavsett vilket, liksom, att det tillkommer något så här beteende som man tänker att det här är inte riktigt likt min häst, då ska man ju alltid rådfråga en veterinär. Och just det där med magsår, det brukar ju yttra sig som att de är till exempel ovilliga att bli sadlade. Så de kan ju vara så lite kittliga när man liksom ska spänna sadeljorden och så. De kan till och med stå och hugga mot den när man ska spänna sadeljorden. Och det är ju inte ett normalt beteende. Då är det ju någonting som är obehagligt. Och ofta sådär, om de har ont i magen, kan ju också vara sådär att de står liksom och drar upp magen lite grann. De kanske är lite såhär, de ser lite såhär onöjda ut liksom i boxen. Att de har lite såhär, öronen hänger ut åt sidorna. De kanske står och hugger mot magen till och med, som de kan göra när de har kolik. Men sen brukar de ju också, om de har olika typer av magproblem, framförallt magsår, så brukar de ju även börja med sådana här orala beteenden, att de står och slickar på galler, kanske krubbiter, tuggar på saker och sådär. Så att det yttrar sig liksom som att de försöker antingen att svälja saliv för att minska liksom den här surheten i magen. Eller så är det någonting i magtrakten som gör att de står liksom och biter på saker och så.
Men kan man inte också bara ha en häst som gillar att bita på saker?
Absolut. Det kan ju vara helt olika orsaker till det.
Fråga en som har en sån.
Nej, men så är
det. En häst som vill hela tiden bita på. Det är någon, och det sa hon nu köpte. Hon är jättefin, hon bits. Men hon vill bita i kläderna och bita i, alltså ha någonting, hon vill ha någonting mellan tänderna gärna. Det kan väl också bara vara en grej från barndomen, eller?
Det är ju ofta det där, det är lite spännande med sådana där beteenden, för just det där med att hästarna blir så här, att de liksom ska hålla på och bita och nafsa och slicka och sådär, det kan ju härstamma från att de har blivit avvanda för tidigt när de var föl.
För det är det jag tänker, att det, jag hoppas att det att jag nu är det också sorgligt, men jag hoppas att det är hellre en magsår, för det känns inte som att det är något magsår.
Om det, jag skulle säga så här, är det enda symptomet så skulle inte jag vara så bekymrad. Om det däremot skulle ha kommit plötsligt så ska man ju såklart liksom
fundera. Hon har tydligen alltid, det har alltid varit så.
Vi har en ridskolehäst som jag tror är samma med. För när vi köpte henne, då visade det sig att hon var många år yngre än vad det var. Och den, det är någonting konstigt. Den beter sig liksom inte som alla andra hästar och har varit mobbad. Alltså varenda sommararbete, tills typ nu har hon hittat en kompis som hon får hänga med på sommaren liksom. Men det också kan hästarna ha kvar ett beteende. Alltså att det blir som ett, jag vet inte, en tics.
Ja, absolut. Ja, men det är alltså såna här stereotypiska beteenden, till exempel när hästen krubbiter och sådär, de hänger ju i. Så att om hästen då blir, säg att ett föl blir avvant för tidigt, magen är inte riktigt mogen liksom för att sluta dia, och de har det här snuttbehovet, och så blir det inte det tillfredsställt, då hänger ju det där kvar som en stress hos hästen. Och ofta då när man tar dem i träning och utsätter dem för annan stress, så kommer de här beteendena tillbaka. Och det är då ofta som de börjar krubbita. Så det kan liksom vara så att men som föl så ser man inte beteendet. Men sen när de blir äldre så kommer det. Och när det väl är etablerat, liksom att de har haft det ett tag, då finns det kvar. Och det går liksom inte att ta bort det helt. Utan det hänger med hästen resten av livet. Så just det där med att hästarna krubbiter, det behöver inte vara ett tecken på att de har det dåligt där och då. Utan det kan vara någonting som hänger kvar sedan många, många år tillbaka. Och då blir ju det ett beteende hästen utför för att liksom på något vis trösta sig själv och dämpa det här behovet. Liksom. Så det blir ju att de påverkar sina egna hormonnivåer genom att stå utföra det. Lite som när vi biter på naglarna. Liksom.
Ja.
Det blir som ett sånt här go-to-beteende som inte har någon egentlig funktion. Utan de bara gör det repetitivt gång på gång på gång. Samma sak med vävning och sådana saker.
Och hur tycker du att man ska hjälpa de hästarna på bästa sätt då?
Ja, men alltså, det är lite så här sunt bondförnuft, alltså kolla på om man tillfredsställer hästens behov, alltså så här av grupp, gräs och galopp. Går hästen ihop med andra hästar? Har den tillräckligt med grovfoder att tugga på? En häst som till exempel biter, har en trä den kan gnaga på? Man kan ju till exempel lägga in slyr i hagen så den har någonting att liksom nafsa i, där den inte gör något om den gör det. Och sen att den får tillräckligt med motion.
De tre gena, jag gillar dem. Precis. Grupp, gräs och galopp.
Ja, exakt. Det är ett lätt sätt att komma ihåg det. För de sakerna kan man liksom inte kompromissa med.
Alltså grupp, du tycker de ska gå i grupp?
Ja.
Det är det du menar med grupp, att definitivt. Du tycker hästar ska gå tillsammans?
Ja.
De ska få käka gräs?
Eller hö. Ja.
Men, och sen så att de ska få galoppera?
Ja. Testa den här flyktknappen som de har. Mm. För det, om de inte får göra det, då mår de riktigt, riktigt dåligt.
Vad menar du med det?
Alltså att hästarna får springa fritt. Inte bara att vi rider dem, utan att de får liksom springa i hage. Att man har en tillräckligt stor hage där hästen kan testa den här flyktknappen. För de är ju flyktdjur. Om de inte får testa att de fortfarande kan ta sig ifrån saker i full galopp, då mår de liksom dåligt. Så det är jätteviktigt för dem.
Det är ju tror jag är väldigt många hästar i stadsområden som inte har den möjligheten.
Nej, det är knepigt när man har lite mark.
Alltså i den här stan tror jag att det är omöjligt, ska jag säga. Och det är säkert många andra, alltså framförallt vinterhalvåret när man står i vinterhagen.
Absolut.
Men kan man inte lösgaloppera med ridhuset då?
Ja, men det
då
kan man.
Fyller det samma behov typ?
Ja, alltså man kan ju släppa dem på en ridbana i ett ridhus eller så. Men det är ju det där att en häst i frilevande hästar, de är ju liksom frigående dygnet runt. De rör på sig och äter långsamt under mellan så här 60-80% av dygnet. Det är det de är skapta för. Så att när vi liksom förändrar det här genom att ta in dem i till exempel boxstall då, som är vår ganska traditionella hästhållning, då begränsar vi den där rörelsen. Och det får ju en massa effekter både fysiskt och mentalt hos hästarna som inte är bra. Så att ju mer de kan röra på sig, desto bättre är det för dem. Men det är jättebra så här, har man till exempel små hagar och lite mark, absolut. Har man en häst med stort rörelsebehov, eller alla hästar egentligen, släppa dem i ett ridhus, låta dem springa runt fria liksom, och inte bara jobba på lina eller i ett töm. Så där. Det är jättebra för dem.
Okej, men vi som bor här i storstan då, ja, har stort stall och lite mark. Ja. Vad har du för tips till oss så att vi ska liksom, jobba så mycket som möjligt med hästvälfärden och tillgodose hästarnas behov?
Men jag tänker, många gånger när vi har stall så är det ju sådär att vi har ju haft hagarna och staketen dragna på samma sätt i alla tider. Det blir ju lite så liksom att när staketen väl sitter där, då flyttar man inte på dem. Ett tips som jag brukar ge när man ska liksom tänka till kring det här med hästvälfärd, det är att man kollar på marken på en karta. Vad har vi för mark? Kan vi göra färre och större hagar och ha hästarna tillsammans istället så att hagarna blir större? För då får de ju möjlighet att röra sig på ett annat sätt. För många gånger så tänker man ju kanske att ja, men små hagar, man hindrar hästarna från att skada sig. För då kan de inte springa. Problemet är ju bara att de flesta fysiska skador, när de liksom får frakturer och senskador och ligamentskador och så, sker ju i vändningsmomentet. Har man då en liten hage, då vänder ju hästen oftare. Så det gäller ju liksom att man har en ja, men hyfsat stor hage, ganska bra underlag. Det är också en utmaning. Men liksom, ska man ha hårdgjord yta, ska man ha, det blir lera så här års. Liksom. Regnar väldigt mycket och det blir bara värre med klimatet. Så det ställer ju väldigt mycket krav på oss. Men att dra om hagen och försöka tänka att man har fler hästar tillsammans i större hagar än att ha dem liksom i små rutor. Det är ett jättebra tips. Mm. Och sen även miljöberika hagarna. Det är en utmaning.
Ja, hur tänker du då?
Ja, men kvistar alltså, och grenar och grejer.
Ja, men exakt. Exakt. För att ofta är det ju så att vi använder ju ganska traditionellt så här, ganska tråkiga hagar. Alltså, vi har ju ganska mycket hagar som är väldigt släta. Det finns ingen skog och det finns liksom... Det är ganska trist för hästarna. Ja. Jag tänker att man kan titta lite på till exempel djurparksdjur. Hur de gör för att berika sina inhägnader. Ja. Vad kan vi göra? Kan vi sätta in kliborstar? Kan vi sätta in liksom en grovfoderhäck med halm? Kan vi liksom...
Aporna på Skansen. Du vet, ja. Har du varit på Skansen?
Många gånger.
Aporna där, de har ju, när man kommer fram till glasrutan och kan titta på aporna, om ni vet, så har de ju den här halmbädden. Där har de ju hur mycket kackelacker och insekter som helst. Så att aporna ska kunna sitta och hålla på och pilla med och hitta något djur och käka någon grej. Eller du vet, du letar efter något. Och de jobbar ju skitmycket med sånt.
Det, där kanske det är vi jättekul.
Kan
bli...
Och vad kan vi göra då?
Ja, men alltså, det finns ju allt
kliborstar,
möjligt. Ja, kliborstar. Man kan sätta in... Så tittar man på såna här aktiva grupphästhållningar så har de ju tänkt lite att de delar in det i rum. Jag vet inte om ni har sett det någon gång. Ja, de lägger ut stockar och de liksom sätter i... De har så här hållare där de sätter ner slyr och sånt som hästarna kan bita i. Du kan ju testa och lägga in såna aktivitetsleksaker. Det finns inte så jättemycket vetenskapliga belägg för att de verkligen funkar, men vissa hästar verkar
så här bollar
det är kul. Ja, exakt. Ja. Typ såna här pilatesbollar. Ja. Såna grejer. Och sen så är det ju mycket det här med alltså grovfoder, halm, att de har något att stå och pilla med. Det brukar de liksom tycka är kul. Mm. Och sen att de får gå tillsammans. För att jag menar, då leker de ju också. Mm. Och det är jätteviktigt för att de ska må bra.
Ja, men det här är också svårt, för då är det ju många, ridskolehästarna har jag alla minst två och två. Mm. Det är ett stob, hon är lite svår, så hon får i perioder gå ensam. Men sen så fort det kommer fram lite gräs, då kan hon gå med en annan häst.
Ja.
Men hon är lite speciell. men där är också, jag vill ju gärna ha dem i flock, men där blir också när det är isigt och de har brodda på sig och det kanske är lite mindre hagar, då blir det ju bättre att de... Då blev vi varandra ett tag. Liksom.
Det är inget kul om de är taskiga med varandra heller. Det var väl inte heller bra.
Nej.
Nej. Alltså,
och det är ju det som är problemet som med små är, hagar också.
Exakt.
Ja.
Nej, men precis. Men där är ju svårt då hur man ska motivera till de som har sin... För jag förstår ju också privathästägare att de kanske lägger ner alla pengar de har på den här hästen. Och då blir det ju lätt att de gärna har de lite bubbelplast. Och väl, de vill ju väl. Ja. Alltså, de vill ju inget annat än deras häst ska må jättebra. Och där kan det vara svårt ibland, tycker jag, att motivera till varför.
Jag har bubbelplast på min häst.
Ja, och samtidigt så här, jag vill ju inte tvinga någon. Och jag vill inte tvinga en häst att gå en flock som den inte trivs i heller. Men jag vill också motivera dem till att våga prova.
Mm. Men det hänger ju mycket på också att man hittar en bra matchning. Alltså bra kompisar.
Ja.
Och det är ju där det kommer in mycket den här kunskapen om alltså vilka hästar passar tillsammans. Ofta kan man ju se det om man sätter dem i boxarna bredvid varandra eller i hagar bredvid varandra. så kan man ju se liksom om de verkar tycka, ja men den här verkar vara en schysst kompis och sådär, om de är intresserade av att ha kontakt. Och där kan man också se om de inte vill det, vänder rumpan till och är så jättesura.
Och där är väl också ett tips, eller vad man ska säga, är ju att man inte som hästägare får ta illa upp för att ens hästar inte går ihop.
Nej, alltså, absolut
för det, inte. För det kan jag uppleva ibland att man så här, förlåt, men din häst är taskig med min häst, det går inte. Så det är inte du som är taskig mot mig, utan det är våra hästar som inte funkar ihop. Att man inte får ta det personligt, att människorna som äger hästarna inte får ta det personligt, för att det handlar inte om det. Handlar inte om det.
Och det där är ju lite så här pudens kärna, tror jag också, för att det är lite så här att kritisera någons häst eller någons hästuppfostran, det är lite som att kritisera någons barn. Det är liksom det är väldigt känsligt.
Ja.
Och det kan vara väldigt svårt att ta de där diskussionerna, men det är ju så, hästar är olika.
Mm.
De trivs olika bra ihop, och det är inte alltid lätt på förhand att säga vilka hästar som liksom matchar bra på det viset. Man får liksom testa sig fram lite grann på ett säkert sätt. Och det finns ju liksom hela avhandlingar skrivna om hur man gör det på ett bra sätt så att man minskar skaderiskerna.
Mm.
Men det kan ju vara ganska betryggande att veta också att skaderisken är ofta betydligt mindre än vad vi tror. Det finns ju ganska mycket forskning på det där man har tittat på så här riktig skadestatistik. Och det är väldigt sällan som hästarna skadar sig allvarligt. Och det är också väldigt sällan som det leder till några skador alls om man har förberett ihop släpp av hästar på ett bra sätt.
Vi hade så jäkla otur med vår förra ponny som fick en sån där riktig tjong på framknät.
Åh, tråkigt.
Och det var så taskig timing. Och hon var, du vet, jag hade brutit, det allt var taskigt. Så jag är lite så där, jag vet inte, jag tycker det är, jag vill gärna att de får, jag älskar Milan och Ludde går tillsammans, de har det toppen. De har sin lilla sko, alltså de har det jättebra. Men jag är också, man vill hitta fram till den där bra matchen.
Ja, men det är ju så också, man blir ju mer försiktig om man har haft en skadad häst.
Ja.
Det är ju så, och det är inget konstigt med det.
För det som du säger, Rebecca, man lägger alla sina pengar och all sin tid. Och man kanske har en häst som man vill tävla på eller träna på.
Mm.
Ja, precis. Men då tror jag att det blir så, det är som om man skyddar sina barn in det yttersta. Det blir ju, man gör dem en björntjänst till slut. Mm. Jag tror att det blir samma sak med hästarna.
Absolut.
Man skyddar dem så mycket och det blir ingen härlig häst. Eller liksom, det där är ju en jättesvår gräns.
Ja, men det kan ju också vara ganska intressant, tänker jag. Så om man pratar med dem som har elitpresterande hästar, som har testat att ha dem ihop med andra och märkt liksom att wow, helt plötsligt är hästen mycket mer samarbetsvillig, den gillar att träna, den är mer positiv. De blir ju liksom betydligt mer tillfreds när de får gå ihop med andra hästar. Men det är ju det där, alltså, våga ta det där steget och testa. Och det är samma sak oavsett vilken förändring man gör med hästen. Att liksom våga prova. För det är ju så, det är dyrt, det är mycket tid, det är mycket känslor. Man älskar ju sin häst, man är rädd om den. Det kan vara jättesvårt att våga testa. Och det kämpar vi ju alla med, tänker jag, även jag. Som liksom ändå har läst jättemycket forskning och sådär. Och vet ju liksom, okej, de här fakta har vi.
Ridklubben har i samarbete med HelloFresh och nu finns det ett erbjudande som gäller under en begränsad tid. Sista dagen är 27 maj nu 2024 och då använder man koden FLASHHÄST för en flash sale.
Wow.
FLASHHÄST använder du på hemsidan HelloFresh.se. Då får du upp till 1449 kronor rabatt på de fem första kassarna om att du provat HelloFresh ännu, och så får man fri frakt på första matkassan. Man kan också använda den här koden om man har varit kund tidigare, eller hur?
Precis.
Och så vill man bli det. Man har avslutat abonnemanget för över 12 månader sedan, men nu vill bli kund igen. Och då är det alltså FLASHHÄST som man använder som kod på hemsidan. Fiffigt, jo. Det känns bra. Det är mycket som känns bra med HelloFresh. Vi använder ju det hemma själv ju.
Ja, men exakt. Men de har också mycket små fiffiga grejer som man kan välja på deras hemsida.
Mm-hmm.
Till exempel om man vill vara lite mer miljövänlig. Då har de ett miljövänligt val som då heter Klimatsmart. Och då har det mindre CO2-utsläpp.
Just det, de är liksom taggade med klimatsmart så att man kan se det.
Exakt. Eller till exempel vegetariska.
Vi äter så mycket vegetarisk mat från HelloFresh.
Ja.
Jättegoda recept här. Asiatiska tacos och jättemycket gott som vi äter. Det som är fiffigt också som är klimatsmart med HelloFresh är att man får precis den mängd ingredienser som man behöver.
Exakt.
Man köper inte en hel knippe selleri och så använder man en och kastar tre, utan man får en om man behöver en.
Ja, men precis. Och det är så bra, för då minskar vi ju verkligen det här matsvinnet.
Ja, det är att man enkelt kan äta varierad grön meny med mindre matsvinn, som du säger. Jag tycker det är superbra.
Verkligen. Så gå in på hellofresh.se och använd koden FLASHHÄST och få upp till 1449 kronor rabatt på dina fem första kassar om du inte provat HelloFresh ännu. Och såklart fri frakt på den första matkassan.
Just precis. Tack HelloFresh.
Tack.
Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.
Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!
Vad har överraskat dig mest när du har pluggat och disputerat och i ditt arbete?
Åh, gud vilken svår fråga. Alltså jag tror att, alltså jag lär mig saker hela tiden. Man blir ju aldrig fullärd. Och jag känner väl så här att det som kanske har förvånat mig mest, det är exakt hur, alltså hur resistenta människor är mot fakta. Det tror jag liksom har varit så här, att man kan verkligen lägga fram så här böcker och forskningsartiklar och grejer där man vet så här, okej, det här har vi forskat på i 40 år. Det är så beforskat så vi forskar inte ens på det längre.
Nej.
Till exempel det här med krubbytning tycker jag är en klassiker. Jag tänker så här, började man som mig då rida på 80-talet, då krubbet väldigt många hästar.
Mm.
Och de gick inte ut heller. Och det fanns ju många så här, man tänker så här i efterhand, många brister i hästhållningen då, som vi visste liksom inte bättre. Och då trodde man också att krubbitning var smittsamt.
Är det sant?
Ja, ja. Och då tänker man ju så här att, ja, men nu vet vi ju bättre. Men det finns fortfarande jättemånga som tror att krubbitning är ett beteende som smittar mellan hästar. Så de tillåter inte krubbitare i sina inackorderingsstall.
Mm.
Det tycker jag är lite spännande.
Ja.
Det säger ju ändå någonting. För att det, alltså vi forskar inte så jättemycket på den typen av beteende längre. För att vi vet så mycket om det. Att det är liksom ingen större idé. Och ändå så finns det så många människor där ute som de verkar bara ha totalt missat det här.
Ja.
Det tycker jag är lite spännande.
Ja. Alltså jag tänker så här, vi har en ponny, en ridskoleponny som krubbitar. Och förut var det också, man hade ju krubbitarem och det har man ju forskat fram att det är dumt. För att de har ju ett behov och då stryper man det, då blir det ännu värre för hästarna.
Ja.
Det är bättre att försöka hjälpa dem, typ med mycket utevistelse eller frigång till grovfoder och sånt. Men den, det tänker jag också, den har ju krubbitit i hela sitt liv. Och det är ingen annan i den stallgången som krubbiter.
Nej.
Så hade det varit smittsamt, borde i alla fall någon annan
precis
ha tagit vid det beteendet. Liksom.
Ja.
Men det är också ändå intressant att ingen annan häst ser hur den gör och känner att...
Eller de ska härma liksom.
Exakt.
Ja. Det är konstigt att det inte smittar.
Nej, men, nej eller inte smittar, men, nej, men att någon annan häst så här, varför gör den så där?
Inspirerar.
Exakt, ja. Jag borde också prova
det. Det är väl det du menar med smitta, du menar inte,
ja, precis.
Du menar, nej, inte biologiskt smitta, utan du menar att det... De smittar
av sig beteendet. Ja, de lär sig av varandra. Så
här. Exakt, men om ett barn ser någon äta sand, då provar nästa barn äta sand. Liksom.
Exakt. Ja. Och det kan ju vara så här, det måste ju, för att en häst ska liksom ta efter en annan hästbeteende, måste du ju gynna den på något vis. Liksom.
Ja.
Till exempel att den får mat, eller något, att det är någon motivation bakom det. Men den där typen av beteende har ju liksom ingen funktion utåt, ingen uppenbar funktion.
Nej. Undrar hur en häst kommer på att börja krubbita?
Ja, men det är ju det här, alltså det är ju det här fysiska, det här uppdämda behovet av att antingen snutta då dia, eller att det är någonting i magen som liksom, att den är sur, att den har som nästan, ja, det blir som magkatarr nästan, ja, som vi har.
Men råkar den svälja luft någon gång då och känna att det där var skönt?
Och så, nej, men det är ju det här att de börjar väl antagligen med att bita och slicka på någonting, och sen så kommer de på det här då liksom att stå och liksom spänna de här musklerna.
Ja, och att det ger dem något form av tillfredsställelse.
Ja, utökad salivering är det ju liksom. Ja. Så de står och sväljer saliv.
Ja. Mm. Och du som jobbar med det som du jobbar med, vad tycker du är viktigast för din häst? Är det utevistelsen som jag pratat om, eller någonting annat?
Alltså, min häst, eller alla hästar egentligen, mår ju absolut bäst när de har minst en kompis att gå med.
Mm.
Det är det viktigaste för henne. Och det märks väldigt tydligt när hon kom då, alltså hon var helt ny till stallet. Hon har ju gått tillsammans med andra hästar tidigare. Jag köpte henne från en travtränare och så tog jag hem henne och så fick hon landa då och gå ensam i hage först. För att liksom, ja, men som du själv var inne på, det här att lära känna henne, se vad hon är för typ av personlighet och kolla liksom vilken häst ska vi släppa ihop henne med. Och jag märkte ju en otroligt positiv alltså beteendeförändring när hon fick börja gå ihop med en kompis. Då blev hon ju mindre frustrerad, hon hade liksom... Hon var mycket lugnare att hantera, lugnare i ridningen, lugnare på alla sätt och vis. Men ändå alert. Det var inte så att hon blev slö på något vis. Men sen så var det också det här att hon var inte lika frustrerad och nafsig. Hon hade väldigt, alltså väldigt så här kort stubin kan man nästan säga när hon kom. Och det blev liksom betydligt bättre så fort hon började gå med en kompis. Och det är jättespännande för har man följt samma häst och sett också... Då kan man också se att beroende på vilken kompis de går med så kan deras, liksom, hela deras personlighet nästan förändras. Så det där är ju jättespännande. Jag hade, min gamla häst, den hade jag ju i 19 år. Ända sedan den föddes var en egen uppfödning. Där märkte man ju så här att vissa typer av hästar vill inte han gå ihop med. Då blev han liksom, ja, men, nedstämd på något vis. Verkligen så här låg och så här omotiverad. Och liksom, ja, men, man skulle kunna säga depp. Och så gick han med någon annan häst. Då blev han ju så här världens gladast och piggast och lite busig och lite så här.
Det är också svårt att säga till någon i stallet så här, du, ja. Vet du vad, min häst blir deppig av din häst, så jag vill byta hagkompis. Tror man blir populär då eller?
Åh, vilken konversation.
Milan känner sig lite låg. Då kan vi byta.
Ja. Nej, men alltså man måste ju säga till folk så här, liksom, att ta det inte personligt. Det är liksom bara så här, alla hästar passar inte ihop. Nej. De gör inte det. Det är precis som oss människor. Alltså, ja. Vissa människor känner man ju så här, wow, du ger mig energi, dig vill jag hänga mer med.
Ja.
Och andra känner man bara hur man liksom, jag somnar om jag
så det behöver man aldrig säga till den människan.
Nej,
det är
man
det.
Kan bara zona ut.
Precis.
Ja, det där brukar ju gå att hitta. Ja. Man får ju försöka säga det på något
sätt. Ja, men jag tänker så här, ni har ju en fördel då som har ett större stall. Där finns det ju fler hästar, större chans att hitta bra kompisar och matchningar. Men det där kan ju också vara en anledning att byta stall. Om man har till exempel en häst och så hittar man inte den här kompisen i det stallet man står. Då kan ju det faktiskt vara en anledning till att man behöver flytta stall. Och det är ju jättesorgligt, men... De behöver gå ihop med kompisar.
Men du sa också innan vi började spela in här, du hade jobbat i travsporten också.
Ja, lite grann.
Hur precis. Jobbar man där med hästvälfärden?
Ja,
vi kan ingenting om trav.
Ja, precis.
Det är en helt annan värld.
Exakt, ja. Nej, men de arbetar ju väldigt mycket med hästvälfärd. De har en hel avdelning, Svensk Travsport, som arbetar med hästvälfärd.
Ja, okay.
Och där inom travsporten har man också en annan attityd kring det här med att även tävlingshästarna går ihop med kompisar.
Ja, okay.
Det är liksom betydligt mer... Jag skulle säga, nu har inte jag någon statistik på det, men jag skulle säga att det är betydligt vanligare att man har hästarna tillsammans där än vad det är inom ridsporten.
Mm-hmm.
Och de hästarna är ju ofta värda betydligt mer än våra ridhästar.
Ja.
Så det är lite spännande. Men ja, de jobbar mycket med de frågorna. Och det har väl också att göra med att de har ju det kravet på sig i och med att de spelar ju på hästarna också. Och det ger ju helt andra kanske motiveringar för folk att liksom... potentiellt göra saker med hästarna som man inte får göra och sådär. Så de har ju stenkoll. De åker ju runt och kontrollerar sina tränare och liksom besöker deras gårdar och kollar att de sköter sig enligt alla lagstiftningar och att hästarna har det bra och sådär.
Tycker
du
man borde ha med sånt i ridsporten?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att framförallt det här med att liksom, nu har de ju precis dragit igång ett sånt projekt, att de ska besöka tränare och så och se liksom, men hur har folk det hemma hos
sig? Och vilka är de?
Svenska Ridsportförbundet, ja. Precis.
Är det nu, nu har det varit, vi vet inte exakt när på året det här avsnittet sänds, men det blir ändå innan sommaren ju.
Ja.
Och under våren och under vintern så har det så mycket artiklar, vi har pratat om det i tidigare avsnitt också. Man blir vansinnig av att läsa om tränare och unghästinridare och ryttare som är elaka med hästarna. Du kokar över. Tror att det där... Och då är det då som sätter fart på att ridsportförbundet går ut?
Jag tror egentligen de har ju haft ett kontrollsystem för ridskolor och så i många, många år. Där de har då att de åker ut och besöker, besöksverksamhet kallar de det. Ridskolorna har ju oftast en otroligt bra hästhållning. De är ju liksom, de är ju verkligen föregångare för många och duktiga på att ha hästarna tillsammans.
Och har ju väl ögonen på sig eller insyn på ett annat sätt av folk i och med att det kommer dit.
Precis, ja. Det besöker ju både myndigheter och även människor. Mycket, liksom, det är ju mycket cirkulation av människor. Och man har ju pratat om i många år att man borde besöka tränare och liksom åka ut och titta att allting ser okej ut och så. Och de får ju, jag menar alla som bedriver hästverksamhet och professionell hästverksamhet, de får ju besök av länsstyrelserna. Men länsstyrelserna har ju inte liksom resurser för att åka runt och göra det som kallas för normalkontroller, när man bara besöker ett stall och kollar att allt ser okej ut. Utan de besöker ju bara de måste besöka, till exempel vid tillståndsansökningar och anmälningar. Det gör ju också att det finns ju en enorm gråzon där vi faktiskt inte vet hur hästarna hålls och sköts.
Och det är ju liksom... kanske ingen har varit kontrollerad på flera år.
Nej, exakt,
det är ingen som anmält det och det är ingen som har ansökt om nya tillstånd eller något sånt.
Precis, och det är ju såklart en stor riskfaktor. Så där har ju Ridsportförbundet, men även liksom, alltså andra organisationer också, pratat länge om att men vi borde åka ut och titta. Och det är också jättebra möjlighet att förbättra sitt stall. Det är ju inte bara så att man tänker ju så här, kontrollverksamhet, de vill bara sätta dit folk. Men det är också det här att man blir ju hemmablind. Så är det ju för oss alla, det är ju liksom mänskligt att vi vänjer oss vid saker. Jättevärdefullt då att det kommer in folk utifrån och så kan man prata om olika lösningar på saker som kanske funkar sämre och bättre. Man kan lyfta fram saker som är bra.
Det är ja, och jag tänker om den gruppen människor har varit rest runt och sett flera tusen olika stall, då sitter ju de på en kunskap som inte jag har. Och då kan de säga, vet du, i det stallet har de gjort så här, den här lösningen funkar jättebra, det borde du prova.
Exakt.
Så kan man också, behöver man inte alla uppfinna hjulet på nytt, utan att man faktiskt kan men lära varandra och hjälpas åt.
Liksom. Precis, jo, det är jättesmart. Och det är ju liksom en styrka i det också. Och så får man ju kontakt med andra också. För det kan ju vara så där att man får tips om, men du, ring det här stallet, de hade samma utmaningar som dig. Kolla hur de löste det. Se om du kan få lite tips.
Ja, exakt. Det tror jag är bra. Har du några tips till oss som har ett stort stall och liten mark och inte ska renovera, men hur vi ska göra det så bra som möjligt för hästarnas skull? Och så skulle jag vilja några tips om man ska bygga om ett stall. Vad är liksom de tre viktigaste grejerna att tänka på?
Ja, men det är ju de här 3G:na, grupp, gräs, galopp. Och verkligen fundera på hur kan vi maximera tiden då hästarna kan ha fysisk kontakt med varandra.
Jag tänker att man vill ha lång hagvistelse.
Ja, så lång hagvistelse som möjligt.
Ja.
Ofta tycker jag att när man ska bygga om och renovera att man glömmer bort hagarna.
Ja.
Att se till att hästarna kan vara i hage så mycket som möjligt. Och det kan ju vara till exempel att man bygger vindskydd. Så att hästarna kan vara ute även när det är dåligt väder. Och då kan man ju ofta också ha färre tecken på dem. För ofta är det så att täckena på något vis, det blir ju en ersättning för att de har ingen vindskydd eller solskydd och så vidare. Så att sätter man in till exempel vindskydd, det kan man ju bygga ganska enkla modeller, de behöver ju inte ens ha väggar. Så kan ju hästarna få både liksom skugga, skydd mot regn, skydd mot blåst och så vidare. Vilket gör att man kanske kan ha dem ute längre. Så det är ju väldigt mycket sånt som jag tänker att man får jobba med. Sen är det ju länga ättiderna. Och där kan det ju vara sådana här mekaniseringslösningar. Det skulle man ju kunna prata om hur mycket som helst. Där med. Vi älskar ju våra liksom matpåsar och våra skottkärrerallin. Men tittar man på hur lantbrukare sköter sina djur, de som har till exempel nötkreatur och så, då har ju de alltså mycket mer mekanisering, vilket sparar arbetstid. Jag menar, vi vill ju helst spendera tid med hästen, inte med att typ mocka och utfodra och så vidare. Alltså sätta in utfodringsautomater till exempel. För att ge hästarna större tillgång till mat större delen av dygnet utan att vi behöver liksom springa ut mitt i natten och slänga in hö till dem.
Sveriges nya fotbollspodd.
De har den bästa truppen. De har en väldigt skicklig tränare och framförallt så har de en organisation som är helt fantastisk. Och där är de ljusår för de andra svenska klubbarna.
Med Sveriges skönaste gäster.
2,5 miljarder har de spenderat på två spelare. Man får 27 års kontrakt. Man skriver för ett känsla, man är klar för 27 år. Man är där 62 år gammal. Jag sitter på bänken lite. Ett år kvar på kontraktet.
Veckans största snackisar i podden 90 minuter plus tilläggstid.
Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Vedol för säkerhets skull.
Hej, Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbop.se. Ses där!
Sätta in höhäckar ute i hagarna till exempel. Olika typer av så här, Som vi var inne på lite grann, miljöberikning. Alltså, vad kan vi göra för att hästarna ska få det mer trivsamt? Till exempel den här tiden på året när hästarna fäller. Kan man göra något så enkelt som att sätta upp huvudet på en piassavakvast i boxen så att hästen har något att klia sig mot? Så att den inte, och det är också väldigt bra, för annars kan ju hästarna hitta andra saker att klia sig mot. Så hittar man liksom halva svansen sitter fast i en hink eller någonting.
Ja.
Inte så jättekul.
Nej, krubban hänger på tryckvart.
Exakt. Ja. De är ju ganska stora och tunga, så när de börjar klia sig mot saker, då händer det grejer.
Ja.
Så liksom sätta upp alternativ till dem så att de har...
Jag borrar fast en kvast i hagen.
Absolut.
Gud, det ska jag göra.
Alltså det är superenkelt. Så här. Bara kolla så att det inte är några skarpa kanter på dem och sådär liksom. Och så bara sätta upp det. Och det kan man ju även göra om man har stabila stolpar eller något i hagen. Och sätta upp såna här klimatter och borstar och grejer. Mm. Så att hästarna har lite att göra. Och det behövs inte så jättemycket. Men slyr är ju lysande. Alltså asp till exempel. Man hittar någon markägare som har mycket skog. Så blir de superglada om man kommer dit och sågar ner lite asp. Så lägger man in det i hagen så får hästarna stå där och gnaga. Och sen när de har tagit av all bark, då tar man ut dem och så lägger man in en ny. Det är suveränt. Så det finns mycket sånt där som man kan tänka på. Men jag tänker så här, alltså när man ska bygga om eller bygga nytt eller sådär. Jag tipsar ofta om den här guiden som Ridsportförbundet har skrivit. Hästanläggningar.
Är den bra också utifrån länsstyrelsens?
Ja, den är ju granskad. Så här, jag har suttit med arbetsgruppen som har liksom jobbat fram den där. Och det är ju verkligen experter. Det är ju agronomer och alla möjliga som är så här, alltså, jättebra inom sina områden som har varit med där. Och Jordbruksverket har en representant med, så att man ser till att det är ju alltid så här, enligt lagstiftningen. Det finns jättemycket bra tips i den. Bilder, exempel, tänk på det här. Och det är ju också lite grann om det här med vad ska du tänka på om du ska handla upp någon som ska komma in och göra saker åt dig.
Ja, eller jag tänker om man köper in kanske inredning ifrån någon. Ja. Det är inte säkert att de har korrekta mått.
Nej, det där är ju spännande.
Bara för att man köper boxdörrar, då tror man ju att de här är ju liksom korrekt anpassade.
Det finns inga garantier.
Nej.
Och det där är jättespännande, för att jag tänker också att det är jättemycket så här produkter som säljs för hästar som är direkta skaderisker.
Vadå?
Ja, men till exempel krokar. Alltså sådana här hinkkrokar. Ja. Mm. De är fullständigt livsfarliga en del.
Och vilka krokar då? För det här har vi diskuterat ganska mycket.
Har du sett de här som har, de har som en platta som du skruvar upp på väggen. Och så hänger de ner och ser det som en sån här, ja men liknar lite en karbinhake fast den sitter liksom fast i den där väggplattan. Och så är de vinklade inåt så liksom hakar du fast hinken.
Ah, okay.
De där är ju liksom, det är ofrivillig nospiercing. Alltså jag har ju sett hästar som har haft dem där i ögonlocken, alltså i senor, i benen, nej, i näsvingen.
Det finns ju de man hakar på. Alltså hakar upp. Det är en ring ovanför kroken.
Ja, men de är säkra.
Okay. Ja, okay. De är, men karbinhakar får man inte ha.
Nej, alltså hakar överhuvudtaget i en box är ju ganska olämpligt. Ja. För det finns ju alltid en risk att hästen fastnar i dem.
Ja.
Speciellt om de står och kliar sig. Och kliar sig, tänk liksom att stå och klia sig i ansiktet då. Och så fastnar ögonlocket i den där.
Mm.
Sliter de sönder. Det är ju inte så här...
Men alla som öppnas inåt går ju bra. Nej, utåt. Nå, jag menar utåt.
Ja,
och då kan ju hästarna inte klia in sig i det där.
Man
eller?
Tror det, men hästar är ju otroligt skickliga på att göra sig illa.
Ja.
De kan ju lyckas på alla möjliga sätt. Liksom.
Så ska man hänga upp en vattenhink, då tipsar du om dem. Lösa med en ring ovanför
kroken. En sån som
kroken.
Man hakar fast på boxdörren. Som har en,
ja, de är inte så tokiga. Sen finns det ju även såna här i metall. Så man hänger såna här hinkar som är flata på ena sidan.
Ja.
Om man hänger upp dem på den, så är det som en kant man hänger dem på. De är också väldigt bra.
Jag vet inte vad det är.
Nej, det finns lite olika varianter där. Det finns ju såna här hinkkrokar som är säkra.
Ja.
Men det är, alltså det är jätteknepigt. Sen är det ju det att vi som konsumenter har ju hela ansvaret på att kolla att de är säkra. Det finns liksom ingen så här, ja, men märkning eller något som garanterar att det är hästsäkert eller ens lagligt. Det är lite lustigt.
Men jag tänker på en sån här. Vi kan lägga upp vår podd sen också.
Ja, men de där är ju, precis, de där är ju bra.
Den där hänger man fast på boxdörren och sen så är det en ring och en krok under det.
Exakt, ja.
Precis.
Precis. Sen har du ju de här i metall som man skruvar upp också, där det är som en kant. Och sen kan det ibland vara en sån här ögla som du sätter in själva den här, vad heter det, hinkhandtaget i liksom. Så att de inte hänger och slänger.
För bara om man har en kedja med en karbinhake som man
knäpper
fast neråt, det var inte jättebra.
Nej, hästarna kan lyckas fastna i de där hakarna.
Men om man bara har en kedja då som man knäpper igen?
Alltså om du knäpper den på utsidan av boxen så, typ. Ja, men då kan det ju funka. Så länge inte själva den här karbinhaken är inne i boxen.
Nej.
Men det är mycket bättre att liksom ha en sån här lösning som är ordentlig.
Ja.
Okej, okay. Ska jag hemma, jag ska fixa en grej bara.
Frågar åt en kompis.
Jag ska bara byta lite grejer.
Har en sak att göra.
Ja, och det är ju sådär också, alltså stall slits ju, så ibland uppstår ju sådana här skaderisker liksom i stall. Bara för att det slits. Det blir ju gammalt liksom. Så att det är ju så, hästar är stora tunga djur. Så att det krävs ju hela tiden att man kollar liksom. Är det något som sticker ut? Är det någon spik, någon skruv, någon planka som är lös?
Ja, eller bara något som har blivit vasst.
Ja, alltså, eller rostigt. Eller, det är mycket sånt där underhåll.
Ja. Det vilken där är den dummaste regeln som finns?
Dummaste lagstiftningsregeln? Mm. Ja, men det måste ju vara det här att de inte har definierat att hästar ska ha fri tillgång på vatten dygnet runt. Eller fri tillgång på social kontakt. Det är lite så luddigt skrivet i lagstiftningen. Jag var ju med när de remitterade ut den nya lagstiftningen som kom 2019. Mm. Och då pratade vi jättemycket om det. Då var jag på SLU då och forskade. Pratade vi jättemycket om det här med att det borde vara krav på alltså fysisk social kontakt. Att hästarna kan stå och klia på varandra och sådär. Liksom, att de verkligen får röra vid varandra. Men i slutändan så blev det ju en kompromiss där Jordbruksverket har sagt då att det räcker med att de kan nosa på varandra genom ett galler. Trots att vi vet så väl från forskningen att det räcker inte. Det är liksom för att hästarna ska få den här avstressande effekten av att ha fysisk kontakt så måste de kunna stå och röra vid varandra. Klia på varandra och sådana saker. Så det där tycker jag är riktigt, riktigt dumt. Och så står det ju fortfarande sådär att hästar behöver fri tillgång på vatten. Det minns inte jag riktigt så här vad formuleringen är, men de ska få fri tillgång på vatten minst 2 gånger per dygn. När vi vet att det är så många hälsorisker för hästarna när de inte har fri tillgång på vatten.
Känns jättekonstigt. Vadå, ska de få vatten?
Per dygn. De ska få dricka sig otörstiga 2 gånger per dygn.
Det är det dummaste jag hört.
Ja, eller hur?
Vem har inte vatten jämnt hos sin häst, tänker jag?
Många. Väldigt, väldigt många.
Det är
jättemånga stall som inte har fri tillgång på vatten till hästarna.
Va?
Ja.
Det känns ju helt sjukt.
Ja.
För där känns ju också
kolikrisk och alla möjliga så här.
Och det känns ju mycket dyrare än att se till att de bara har vatten.
Ja.
Jämnt.
Ja.
Alltså det är ju bara en hink som man fyller på med vatten.
Ja. Jämnt. Ja, men det är ju ofta är det den klokaste investeringen man kan göra och se till att det finns frostfritt vatten på vintern till exempel. Det besparar ju väldigt mycket jobb.
Ja.
Så att, alltså det är ju bara dumt att inte ha det. Men det är jättemånga som inte har fri tillgång på vatten till hästarna.
Ja.
Varför lyckas jag äga 2 hästar som vägrar dricka ur vattenkoppen?
Det är många hästar som inte gillar vattenkoppen.
Alltså det är hinkar. De har 2 hinkar var.
Mm.
Men man får ju fylla. Alltså.
Ja.
Jag bara tycker att det finns en vattenkopp där. Det kommer nytt vatten. Det är bara ta.
Ja, men hästar gillar att dricka från en stor vattenspegel. Det är det liksom. Så större vattenkoppar brukar funka bra. Och sådana här som inte har en sån här grej du måste trycka på.
Ja.
De funkar ofta bättre.
Mm. Och vadå? Finns det sådana?
Ja. Hur det finns det med en nivåsensor som fyller på automatiskt då, så de behöver inte trycka på någonting.
Jag förstår. Om du köper in en sån så kan vi prova. Vi kan göra egen forskning på en av dina hästar.
Ja,
ja det finns en jättebra avhandling om det där som en av mina för detta handledare har skrivit, Sara Nyman. Hon forskar bland annat på det här med vilken temperatur hästar gillar att dricka. De gillar ju ofta ljummet vatten bättre än iskallt.
Det är sant.
Ja. Så det finns mycket sådana där bra tips, liksom, vad man kan göra för att uppmuntra. Dricker hästarna bra, då minskar ju risken för magproblem.
Ja.
Minskar ju risken för kolik. Hästarna äter ofta bättre. Det är liksom, det finns många sådana här små enkla tips.
Det är inte vattenkopp med flottör jag vill ha, eller?
Jo, men det är flottör. Ja, det är en sån här nivågrej. Då. Så när den sjunker under en viss nivå, då fylls vattnet på.
Ja.
Det finns både för hage, frostfria och även för inomhusbruk.
Kul, det där ska vi beställa. Då kan jag beställa till, för min ena häst, han dricker inte heller vattenkopp.
Nej.
Han har massa vattenhinkar.
Det finns sådana ganska stora också. Ja. Det finns både sådana du sätter i ett hörn och sådana runda som du sätter liksom, vem som sitter
i en boxvägg. Liksom.
Ja.
Ja.
Fan vad spännande, ska jag köra. Jag sitter och shoppar.
Ja. Nej, men vänta på mig, jag vill också beställa.
Köp.
Vänta på mig.
Men det ska vara kul att se om det kan funka. Ja, verkligen.
Ja.
Men okej, okay, jag vill också, jag vet att du har varit mycket runt om i världen.
Ja.
Ja, vi kommer säkert bara ses en gång till, tror jag. Eller jag märker det nu. Men jag skulle vilja höra lite, hur är det ute i världen?
Det är soligt.
Tänker du på hästarna? Eller?
Jag tänker mest på hästarna.
De pratar andra språk.
Ja, precis.
Ja,
det gör de. Det
stämmer. Och vad är du mest liksom chockad över? Och vad har du tagit med någonting hem? Så här?
Alltså, jag har ju varit ute och sett hästar i alla möjliga delar av världen. Jag har ju både varit i Tyskland och jobbat som hästskötare. Jag har varit i Arabemiraten och sett och ridit där, liksom, bara på hobbynivå. Så här.
Och där är öken bara?
Bara öken.
Skulle du sälja en häst dit?
Nej.
Nej.
Nej. Okay. Skulle jag inte. Av många olika skäl.
Det är för varmt.
Ja, de kan inte gå ut. Alltså, på nätterna kan de i bästa fall gå ut.
Hemskt när det är så varmt.
Ja, och att det inte finns någon gräs. Det känns som att hästarna skulle aldrig leva där.
De har ju, alltså de, ibland så har de ju tillgång till alltså, odlade gräsmattor. Sen kan man ju diskutera den här miljöaspekten av att liksom vattna fram en gräsmatta ute i öknen. Den är lite spännande. Alltså.
Ja, verkligen. Jag tänker att där hade ju hästarna inte levt frivilligt i öken. Alltså, nej, de kan inte alltså,
vissa
där.
Delar av öknen är ju ganska grön. Så att där skulle säkert hästar klara sig. Men det finns väl en anledning till att det är dromedarer och kameler som lever i de där klimaten som kan lagra vatten. För jag menar, det finns ju liksom inte vatten tillgängligt.
Nej.
Men den hästhållningen var ju väldigt speciell. För där stod ju hästarna inne dagtid. Då, det var ju liksom upp mot 50 grader varmt så här på dagarna. Stod de i så här stallar med airconditioning. Liksom.
Man har ju sett otroligt flådiga stall från...
Ja, men de får inte gå ut så mycket.
Nej.
Så det är ju inte naturligt för hästarna på något vis. Det är ju svårt att få till en vettig hästhållning.
Ja. Så att, tycker du att vi har kommit långt i vårt arbete om man jämför med övriga världen? Eller kan vi lära oss av andra?
Jo, men det tycker jag. Alltså, det finns ju fortfarande länder som ligger lite före oss när det gäller bland annat det här med lösdrifter till exempel. Men vi ligger ju väldigt långt fram. Och vi har ju framförallt också en väldigt avancerad lagstiftning för hästar. Det är ju inte alla länder som har det. Så att vi skyddar ju hästarna från väldigt mycket lidande bara genom att ha den lagstiftningen. Och sen är det också ganska unikt det här att vi har en myndighet då, Länsstyrelsen då, där djurskyddsinspektörerna faktiskt har rätt att omhänderta djur som far illa på ett helt annat sätt än vad man har legalt i andra delar av världen. Tittar man till exempel på, jag vet inte om ni tittar på sådana här tv-program där de omhändertar djur och det är så här dog rescue, horse rescue och sånt där.
Alltså jag kan inte riktigt, för jag tycker inte. Så himla synd om djuren.
Ja,
det är alldeles ledsen.
Men där i till exempel USA, där bygger det ju på att djurägaren skriver över djuren på de här organisationerna. Så funkar det ju inte i Sverige. Det här kan ju, en länsstyrelse kan ju till exempel åka ut, så konstaterar man då att hästarna har det riktigt dåligt eller att de är skadade och behöver veterinärvård. Är det så då att djurägaren vägrar att till exempel tillkalla veterinär, då kan man ju omhänderta djuren och se till att de får den vård de behöver. Eller att de i värsta fall då till och med avlivas om det skulle vara så illa.
Mm.
Den möjligheten finns inte i många länder. Så vi har ju en väldigt stark lagstiftning för att skydda djuren från lidande. Och det är ju i grund och botten väldigt bra. Sen kan jag ju säga att jag tycker att det är ett av Sveriges största politiska misslyckanden att man inte har sett till att länsstyrelsen har tillräckligt med resurser. Det är fruktansvärt dåligt.
Och hur menar du resurser?
Men de skulle ju behöva fler inspektörer som kunde åka ut och bara göra såna här normalkontroller som jag pratade om och bara besöka till exempel tävlingsplatser. Vi har en lagstiftning som liksom berättar för oss hur vi får tävla och träna med djur. Och jag tror att hade länsstyrelsen till exempel kunnat åka ut på hästtävlingar och titta liksom och se hur det ser ut och kolla på transport och såna här saker i förebyggande syfte, då tror jag liksom att vi hade kunnat undvika väldigt mycket olika djurskyddsproblem och olyckor och hästar som far illa. För att, jag menar, det säger ju sig självt att domare och överdomare och så, de hinner ju inte se allt som sker på en tävlingsplats. Det är ju liksom, det vet man ju själv om man har arbetat som funktionär på en tävling, man ser ju inte allt som händer. Nu tycker jag att det har blivit otroligt mycket bättre hur mycket de ser och vad de går och tittar på och såna här saker. Men det är ju liksom myndighetens uppgift att till exempel titta på hästtransporter och såna saker. Titta på hur lastar man häst? Är hästarna stressade på tävlingsplats? Det får de ju inte vara hur som helst. Det finns ju liksom en lagstiftning som säger att en häst som ska tränas och tävlas ska vara psykiskt och fysiskt förberett för uppgiften. Hästar som är stressade på tävlingsplats, det måste ju finnas någon gräns där liksom. Hur stressad får en häst bli?
Mm.
Och är den då för stressad, då ska den ju inte tävla.
Nej.
Då har man ju någonstans, måste man ju gå tillbaka till att träna hästen för uppgiften. Och det där skulle ju de behöva åka ut och kontrollera.
Ja. Och då behöver det också vara hästkunniga personer.
Precis.
Eftersom att hästar kan ju visa stress på olika sätt, som vi började avsnittet med. Att vissa blir ju inkapslade och andra blir väldigt extroverta. Liksom.
Ja, precis. Och just såna här, de här artiklarna som har stått nu med hästar som, som har blivit utsatta för väldigt mycket våld och så. De har ju ett beteende ofta som vi benämner som inlärd hjälplöshet. Och det är alltså när hästen har blivit så stressad och så... liksom jag är potentiellt utsatt för fysiskt våld under så lång tid att den ger upp. Den blir liksom, den ger upp. Den går in i sig själv och blir liksom ganska avstängd och reagerar inte på omgivningen. Och där måste man ju också ha en kompetens att bedöma när är hästen i det tillståndet. Mm. Och inte bara lugn.
Nej, precis.
För det är stora skillnader liksom i det beteendet. Men det måste man ju också.
Att hitta ett lugn och ge upp inte samma sak.
Nej, gud nej. Verkligen inte.
Nej, men precis. Okej, en sista då. Ja. Jag har många till egentligen. Jag läste i en artikel om just avlivning. Mm. Att det är väldigt laddat. Ja, avlivning och hur man ska tänka kring
jag
det.
Jag kan inte sluta på avlivning.
Nej, okej. Men jag bara, eftersom att jag har ridskola.
Ja.
Jag har också, våran förra häst, min och mammas häst, han vart gammal. Och då tänkte vi att han inte skulle bo i vårat stora stad, utan det var en familj som flyttade till en egen gård. Och då tänkte vi, perfekt, han får flytta med dit.
Gå i
med
pension,
sin,
liksom.
Exakt, med sin hagkompis. Så att han hade sin ponnykompis från stallet, så de flyttade tillsammans bort dit. Och då kunde han, du vet, pappan kunde rida med ut ibland och ja, men han skulle gå pension där. Men han vägrade ju. Alltså när han flyttade dit, han vart arg. De kunde inte fånga honom i boxen. Han slutade äta.
Han trivdes inte.
Han trivdes verkligen inte. Så att vi provade ett tag liksom på olika sätt. Men vi fick hämta hem honom till slut. Och då började han bli gammal och började så här få svårt att äta. Och, men du vet, vi fick ju blanda upp.
Tänderna blev dåliga och
exakt,
så vidare.
Exakt, exakt. Men det gick ändå bra och till slut så somnade han då i sommarhagen som vi har i stallet med sina hagkompisar. Och det är ju fantastiskt, så önskar man ju att det varit för alla hästar. Men det blir det ju inte alltid.
Nej.
Och då tänker jag så här, hur ska jag tänka som har ridskola och behöver ju pensionera vissa hästar i omgångar? Hur ska man tänka där?
Alltså jag tänker ju så här, du är inne på en ganska viktig grej där. Alltså ibland måste man ju faktiskt fatta beslut om att ta bort en häst. Inte för att det är någonting akut fysiskt, utan för att det kanske är så att det blir en för stor stress för hästen att byta hem.
Ja.
Jag tänker ju också så här, man ska inte underskatta det. Hästar har ju ett väldigt avancerat känsloliv. Och de gör ju, alltså de får ju vänner för livet. Är det så att hästen har bott i en miljö i väldigt, väldigt många år till exempel, då kanske det är så att det kanske inte är ett bra alternativ att flytta hästen från den miljön. För det kanske är så att hästen mår så bra i den miljön där den är. Att det kanske är ett bättre alternativ att faktiskt låta den somna in. Där den är hemma, där den är trygg, där den trivs. Än att utsätta den för den stressen och byta miljö. För att även om man byter till en fantastisk miljö som du beskriver. Liksom det här pensionärshemmet som man tänker, wow, vilken häst skulle inte trivas där. Och dessutom med sin bästa kompis. Så kan det ju vara så att bara det här att flytta från sin flock. Och byta miljö kan vara så stressande för en
Men det
häst.
Vet man ju inte innan.
Nej, fast alla hästar blir ju stressade på något vis av att byta miljö.
Ja, och jag tänker kanske också främst ridskolehästarna som aldrig
åker men som har väldigt mycket rutiner.
Exakt.
Jag tror att det kanske
kan vara hästar reser ju på ett annat sätt.
Ja, de har ju det, de har ju de rutinerna och rutiner kring resandet liksom på ett annat sätt. Men det är ju så det, olika liv för olika hästar. Vissa hästar älskar ju att vara på ridskola. Andra hästar trivs inte så bra. Nej. Vissa hästar verkar tycka att det är ganska spännande att åka iväg till nya platser. Andra, de vill bara vara hemma.
Ja.
Så att det är olika det där. Och där måste man också tänka efter så här, okej, vad är minst stressande för min häst? Är det liksom att få somna in här hemma? Eller är det att försöka hitta ett nytt hem och nya människor till den? Och det där är ju jättesvårt. Det är ju, alltså det är ju, man vänjer sig aldrig heller vid tanken på att ta bort en bästa kompis.
Nej.
Jag tänker också, jobbar man på ridskola, det är ju en arbetskamrat.
Absolut.
Och man kanske har haft den här arbetskamraten i 20 år och så ska man helt plötsligt börja prata om den ska få somna in. Det är ju jättesvårt. Det är ju verkligen en stor sorg.
Ja.
Det är hemskt.
Absolut. Jo, men så är det ju. Men det är också ändå något som man vet om. När man jobbar med djur eller har djur, det spelar ju ingen roll om man har katt eller häst eller hund eller kaniner. Så är ju det ens ansvar också att se till att de har det bra hela vägen. Liksom.
Ja.
Och det är klart, det är inte ett lätt beslut. Det är det
Nej,
aldrig,
det är det men... inte. Eller ibland är det ju det, kan jag tänka. Även om det är tungt så är det ju liksom att man vet att det är rätt beslut.
Ja.
Men det är tufft. Och det är ju som du säger, det är ett ansvar vi har. Och det måste man ju tänka på när man skaffar en häst. Att en dag, då kanske jag måste fatta det här beslutet. Och det kan ju, ibland kan det ju vara så här akut. I en hage, hästen har brutit benet. Akutskada, man står på en veterinärklinik och är inte alls förberedd på det. Och ibland så är det ju planerat att man liksom vet att okej, tänderna är dåliga, den börjar magra av eller den, liksom, den mår inte bra, nu är det dags.
Ja.
Men det är svårt.
Jätte. Okej, har du någon lite mer lättsam sista diskussion?
Det är väldigt tungt här.
det är högt och lågt när man jobbar med
hästar. Ja, men det är alltså det. Gud, jag fastnade på i tankarna på att jag trodde Bosse, hunden, skulle dö i natt. Gud, han nej, fick någon så här flämt i det här löp. Vad är det som händer? Det, han började flåsa. Jag bara, ja, nu dör han.
Ja.
Det gjorde han inte. Så han klarade natten.
Jätteskönt.
Åh, oh, sånt här kan man ju verkligen bli så stressad ja, över.
Ja. Ja, nej, så jag fastnade där nu.
Ja.
Ja, sen tänkte jag på vattenkopparna också. Flottören.
Ja, men kul. Ja. Jag älskar när man lär sig nya saker och får lite idéer på vad man kan prova istället.
Ja.
För jag tror ju att, som du sa innan, man blir hemmablind och att man har inte kunskap eller har inte fått höra.
Och en annan sak som jag tänkte på också, som jag gled iväg på förut när vi pratade om stall och stallmiljöer och sånt, var att vi var iväg i helgen, eller nu här i dagarna, och då var det ett sånt där klassiskt bakslag i vädret. Det blev minusgrader plötsligt och det blev snö. Vi stod ju uteboxar. Och jag har alltid så funderat på hur pallar folk står i uteboxar och fryser inte hästarna. Men jäklar vad varmt det är inne i uteboxarna. Man fattar inte hur varmt det är.
Nej, det är ju läder.
Ja, men och vilken stor skillnad det är. Ja. Det var ju säkert 5, 6, 8 minus. Mm. Inga problem. Stod man utanför uteboxarna så var det jättekallt. Men inne, där inne var det, vi hade inte alls varmaste täcket ens på. Alltså täcke förstås, men inte liksom.
Nej.
Det var inte crazy på något sätt.
Men också hur mycket hästarna faktiskt värmer upp.
Jättemycket.
Alltså de har ju en fantastisk termoreglering. Alltså, det är helt otroligt. De behöver ju oftast inte täcken. Alltså, det är ju, jag kan ju säga så här, att alltså, låga temperaturer och så, det har de ofta inga problem med. Det fixar de väldigt bra. Bara de har liksom mat och vatten. Det som kan vara svårare för dem, det är att stå i gassande sol utan skugga.
Ja.
Det är betydligt värre för dem.
Ja.
Den är tuff.
Ja.
Men alltså de, ofta är det så, jag menar, att täcka hästen, det är ju mest när det är blött. Väder, då de liksom förlorar den här förmågan att hålla värmen i pälsen, om det är riktigt, riktigt blött. Eller om de såklart har liksom dålig päls eller är klippt.
Jag såg ett sånt här bild på Instagram som säkert alla får som följer hästkonton. Mm. Men det var någon som hade fått nej på att bygga häst, vad heter det, shelter, vad heter det, tak?
Vindskydd.
Vindskydd i stallet. Ja. Man hade fått nej på att bygga vindskydd i hagarna. Så hade han byggt gigant, det var inte
möblerna.
Möblerna.
Ja, jag har sett dem där. De är
precis
så
här nu i morse för mig. Han har gjort gigantiska stolar och bord.
Ja.
Alltså så här 3 meter högt bord.
Det ser ut
bord.
Som konstverk.
Det ser ut som liksom. Så här utemöbler.
Ja.
Fast det är jättehögt. Ja. Yes, så hästarna står under bordet.
Okej,
under
så stolar. Det vi kan bygga, men inte vindskydd.
För utemöbler var det inte.
Det var inga problem.
Superkul.
Det här är ju genialiskt.
Sånt här tycker jag, det är lite så här civil olydnad. Sånt här tycker jag är roligt. Jag
älskar verkligen. För du blir ändå bra i slutändan.
Ja, liksom. Eller hur?
Ja.
Ja.
Här är bilden, vi kan lägga upp den sen.
Ja, genialiskt. Gud, han är också fin. Han har pimpat bordet där.
Han har satt upp en kruka.
Ja, liksom. Med en liten duk också.
Jättekul.
Den kan vi lägga ut också på ett Instagram.
Ja, verkligen.
Så kul att prata med dig. Och som sagt, vi skulle ha kunnat prata, vi har pratat en timme. Ska vi kunna prata en timme till?
Absolut.
Utan
jag
problem.
Tänker att vi ses igen.
Ja, det gör vi. Ja, har du åker vi till stallet i sol.
Ja, absolut.
Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.